Hej och välkomna till en podd om hälsa.
För livet med Totte.
Och Mia.
Nu är vi igång igen, Totte.
Du, det har ju varit en liten paus vi tog ifrån december.
Ja, december hade vi sist.
Hade lite mycket att göra där och kände att nu har vi kört hårt tempo i 10 månader. En ny gäst varje vecka och vi har ju annat att göra också i livet. Det är ju en del att förbereda. Men det är så himla roligt och det ger ju så mycket också.
Ja, men det är jättekul.
Och
ja, det...
Vi avslutade med Mikael där om testet där som var en bra final på året. Riktigt, riktigt, riktigt bra avsnitt tycker jag.
Ja, riktigt, riktigt bra. Jag pratade med en kompis till mig, hon sa det är nästan skönt när jag har haft en paus nu för nu har jag hunnit lyssna i kapp på alla avsnitt.
Det är ju bra betyg.
Ja, det är jättebra betyg.
Att man känner stress.
Nej.
Men det har ju varit lite så, det har ju varit skönt. Men nu är vi lite taggade igen. Men det har ju varit att jag har ju hållit på med att skriva den här boken som har varit rätt intensivt. Så jag har ju känt att det blev lite mycket där en period kanske. Men nu är den klar och du har ju varit med hela resan där och recenserat och kommit med synpunkter. Och
ja, precis.
Så att du har ju haft det tufft med allt jag har skickat till dig hela tiden.
Det har varit jättekul och nu håller jag som sagt på att läsa igenom hela manuset för att se.
Ja, ja precis. Nu har du fått det i pappersform och nu börjar nästa redigeringsdel där.
Ja, så, precis. Men det är roligt. Så.
Ja, och jag tänkte liksom, vad har hänt? Det har ju gått 2 månader, man kan inte komma. Men jag kom på att tänka på din granne.
Ja.
Den galna grannen, han har vi ju pratat om några gånger.
Ja,
innan. Han har ju gjort en del uppseendeväckande saker. Så jag tänkte, vad har hänt där? Något nytt?
Han har ju som ett litet eget liv. Jag kommer hem en afton och då stod det massa garderober och sopsäckar och grejer här ute i trappuppgången som man kom sig, alltså det var jättesvårt att ta sig förbi. Och så träffade jag han sen och då frågade jag, men varför har du ställt massa saker i trappuppgången? Om det skulle börja brinna så är det svårt att ta sig ut. Ja, men jag tyckte jag ska bära ner det i förrådet. Men jag har som tänkt prata med andra huset här att om vi alla försöker rensa och ställa allting i trappuppgången så kan vi gemensamt hjälpas åt att bära ner i förråden. Så
han försökte få er att bära ner sina grejer så att säga.
Precis.
Man skulle han ju få bära era också så han är inte så smart.
Nej, inte så smart. Men
han tänkte nog så.
Han tänkte nog så. De har säkert bara små grejer. Jag har ju mer större garderober och sånt som ska med. Ja, han har sina idéer. Men ja, han kämpar för det här gemensamma. Att vi ska hjälpa oss åt. Och, så snart har han varit över lägenheterna här och tycker att alla ska kunna bo i varandras lägenheter. Känns det som. Ja, han har sina idéer.
Nej, men jag tänkte, det var ju någonting mer jag skulle säga. Vi hade ju lite försnack innan försnacket, men jag kommer inte ihåg vad det var. Kommer du ihåg?
Du firar ju en dag idag.
Ja, just det, då är det. Jag har ju varit snusfri i 10 år idag.
Ja.
Och nykter i start 11 år då.
Ja, det är otroligt.
Ganska mäktigt. Och så gjorde jag en liten snabb uträkning. Ungefär, jag vet ungefär vad det kostade per månad när jag var aktiv i både snuset och alkoholen. Jag kom fram till att på de här 11 åren nu då, så är det ungefär 500 000 jag har rent ekonomiskt då, jag har gått med vinst eller man sparat in.
Ja.
Så, men det är framförallt livskvalitet som det är, men det är ju ändå liksom hisnande pengar man lägger på
det är helt otroligt, det är mäktigt.
Så att det är en liten häftig dag. Jag hade ju svår abstinens i 2 veckor och var som ett lik och svettades i sängen och var mental härdsmälta. Jag gick ju så här cold turkey så bara, nej, jag ska inte ha någon hjälp på så där, men jag stycklade igenom mig det här. Nu har jag inte tänkt på snus på lika länge. Så att fy fan, ska man gott att slippa det här. Den lilla dosan som styrde hela mitt liv.
Ja, men gud. Ja, jag vet att jag slutade röka av det också. Cold turkey. Men jag var så inne i det så att jag tycker inte det var en sån.
Nej, det är olika. Jag har ju slutat snusa förr också. Någon gång var det väldigt enkelt och den här gången var det värst. Men då, jag var uppe nästan 2 doser om dagen. Så det var ju mycket som skulle kroppen där helt enkelt.
Ja, men gud.
Ja, men då har vi koll på läget. Då ska vi väl inte tjata sönder mycket mer här nu. Utan nu har vi en intressant gäst som vi börjar det här året med då. Vem är det?
Då kör vi Martin Karlsson.
Ja, var
Dagens
tvungen att
sista.
tänka efter. Ja, Martin Karlsson, och han är ju läkare. Och han kommer ju prata om fetmamediciner. Och detta har vi ju haft några gånger innan, men i olika professioner. Vi har ju pratat med en som är dietist. Och vi har pratat med en
Precis.
som tar fetmamediciner. Och nu tar vi en läkare som jobbar med fetmamediciner, Martin
Exakt.
Karlsson. Och det är ju, kommer ju bli jätteintressant att höra liksom vad han har att säga om detta. Så jag tänkte
Väldigt
vi...
intressant.
Ja, jag gillar ämnet. Eller vi gillar
Vi
ämnet,
gillar ämnet.
uppenbarligen. Sådär. Så att vi lämnar väl över ord och bild till Martin, eller vad säger du?
Det gör vi.
Hej och välkommen till podden Martin Karlsson. Du får väl börja lite grann och berätta med vem du är och varför du är med här idag.
Ja, hej, hej Totte och Mia. Martin Karlsson heter jag. Jag är läkare och forskare. Och så har jag startat lite olika digitala vårdbolag. Och nu senast ett som heter Yazen Health. Som håller på med läkemedelsbehandling i kombination med livsstilsbehandling då. Och det är nog därför jag är här nu. För att jag ska prata lite om hur vi på ett modernt sätt kan behandla fetma. Obesitas med moderna tekniker och moderna läkemedel på ett helt nytt sätt som man inte har kunnat göra tidigare. Det här är ju en jättestor revolution inom sjukvården. Så att det är ju högaktuellt och jag tror att de flesta har hört mycket om det här innan. Men jag kanske kan tillföra något litet på mitt perspektiv, hoppas jag.
Ja, absolut. Och det är jätteintressant att höra utifrån din. Vi har ju haft någon uppe i ämnet innan, men inte haft med någon som har din profession som läkare då, och du är även forskare då. Så jag tänker att vad har du för erfarenhet sedan tidigare just av fetma, forskning och den biten?
Ja, alltså när jag skrev min avhandling någon gång på 90-talet, det är ju fruktansvärt länge sedan nu då. Då gjorde vi faktiskt en del fetmaoperationer, då gjorde man det på ett annat sätt. Och då tog vi biopsier från fettväven så att säga, under operationen och tittade på generna. Och vi letade gener som skulle kunna förklara typ 2-diabetes då egentligen. Och gener för övervikt så att säga. Och då trodde man att man skulle kunna hitta någon gen som verkligen förklarade varför man utvecklar typ 2-diabetes. Men så var det ju inte, utan man har ju sedan dess hittat massa olika gener då som, ja, flera hundra kan man säga, som bara förklarar en liten del så att säga varför man utvecklar både typ 2-diabetes och fetma då. Men vi vet ju att det är en stark ärftlighet då. Men i det sammanhanget så upptäckte man också de första hormonerna. Som alltså ämnen i kroppen som styr olika saker, det kallar vi hormoner. Och då hittade man ett som heter leptin som kom från fettväven. Och det var en stor revolution då. Och då trodde man att man skulle kunna ge leptin som ett mättnadshormon och kunna behandla fetma. Men det gick inte så att säga. Utan på en väldigt, väldigt liten grupp då, som hade ärftlig leptinbrist. Men så började det egentligen. Och sen har jag då hållit på att forska kring typ 2-diabetes och jobbat med typ 2-diabetes och jobbat med fetma. Och jobbat med det här som heter metabolt syndrom. Alltså det är ju ett syndrom, är ju alltså att flera sjukdomar hänger ihop. Och kanske har någon gemensam bakgrund då. Och vi vet att fetma och typ 2-diabetes och höga blodfett och högt blodtryck, det hänger liksom ihop, va? Och det ökar då risken för massa sjukdomar, framförallt hjärt-kärlsjukdom då. Vi har ju bara kunnat behandla just de, man har behandlat de höga blodfetterna, man har behandlat de höga blodsockervärdena och det höga blodtrycket. Men vi har inte kunnat behandla grundorsaken som nog ofta är fetman så att säga då.
Just.
Och det är det nya här, va? Att tidigare har man inte haft någon möjlighet att behandla grundorsaken till många sjukdomar, utan man har liksom behandlat effekten av det. Man har kunnat operera folk och med fetmaoperationer, och man har kunnat ge förstås livsstilsråd som har gjort att man kunnat gå ner lite grann i vikt. Men den stora grejen har varit svår att behandla alltså. Nu har vi nya möjligheter för det med de här läkemedlen.
Ja,
Hur
precis.
länge har du jobbat inom Yazen här nu med de här nya
Ja,
läkemedlen? Alltså.
just jag ser, det är ju ganska Det här, den stora revolutionen kom igen. De här läkemedlen som vi pratar om då, och en typ kallar vi då inkretinbaserade läkemedel, GLP-1-analoger, och de har funnits ganska länge då. Men, och så har man då gjort om dem lite grann och gjort dem mer långverkande och så. Men för några år sedan då, och de utvecklades ju först för typ 2-diabetes då, för att de sänker blodsockret. Men så såg man ju då att de också gav viktminskning då. Och så började man göra studier bara på de som hade övervikt och inte diabetes. Och då såg man att de gick ner i vikt mer än de som hade diabetes, så att säga. Och då kom det en studie för 3 år sedan, nu var det en STEP 1-studien. Och då såg man att överviktiga personer utan diabetes, de kunde gå ner en 15-16% i medel på 1 år. Och det var lite av en revolution då. Tidigare har man kunnat se liksom att ja, man kunde gå ner ungefär lika mycket som man kunde göra med vanlig livsstilsråd, så att säga. Många går ju upp sen då. Men det här var något helt nytt då, att ett läkemedel kunde ha så starka effekter då. Och det var lite av en revolution då. Och det triggade igång den här liksom starka, liksom, ja, det här. Man pratar om en obesitasrevolution, så att säga. Och det här var ett av de första läkemedlen som man verkligen kunde visa att det var väldigt, väldigt stark viktnedgång då. Och sen har man ju kunnat visa då att det också förlänger livet då. Det kom ju någon studie i höstas då att just det här läkemedlet, semaglutid då, på den här gruppen är överviktiga då.
Semaglutid är
Att
den
det
verksamma
minskar risken.
substansen i de olika läkemedlen som påverkar GLP-1, eller om jag förstått det rätt, eller?
En gång till, förlåt,
Ja,
får du?
semaglutin eller den verksamma substansen som man kallar Ozempic heter ju ett
Ja.
märke till exempel, men det är semaglutin i alla de här olika typerna av läkemedel också, eller?
Ja.
Ja,
Ja,
och det.
man kan säga att de första, de här, när jag forskade där i Malmö, då höll man på lite grann med de här GLP-1, så att säga, som man upptäckte då. Problemet var att de var så jättekortverkande då. De försvinner i kroppen bara på 5 minuter då. Men de ger en mättnad då. När du har ätit så ger de en mättnad naturligt då. Då förstod man inte hur man skulle göra med det där. Och man försökte göra läkemedel som hämmar nedbrytningen då. Det finns fortfarande kvar då. Och sen så hittade man på en ödla, Gila-monstret i Texas. Då hittade man i saliven på den här ödlan då, ett ämne som liknade det här, människans GLP-1 då. Och då kunde man se att det bryts inte ner på samma sätt. Så då kom det första läkemedlet av den här typen då. Det kom 2005. Byetta hette det, från det amerikanska företaget Lilly då. Men det var man tvungen att ge 2 gånger om dagen då, som injektion. Och sen har man då förfinat de här. Man har liksom molekylärt förändrat det här lite grann. Och Novo Nordisk kom med ett preparat som heter liraglutid 2010. Och då gav man först till diabetiker då. Men sen såg man att det gav viktnedgång, och så kunde man ge det för fetma också. Och sen gjorde de om det här och och då hette det semaglutid. Det kan man ge en gång i veckan då. Lilly gjorde ett annat som heter dulaglutid, kunde också ge en gång i veckan. Så det har varit en gradvis utveckling på de här preparaten. Och det allra senaste nu, det heter då tirsepatid. Det har inte kommit till Sverige än, men precis nyligen kom det till Storbritannien och till Tyskland då. Det har funnits i USA och Japan och Förenade Arabemiraten. Och det där är ett läkemedel som påverkar 2 stycken hormonreceptorer, både GLP-1 och det här GIP då. Och då får man en ännu bättre viktnedgång då. Då går man ner 26% i medel på 1 år. Och då kommer man i närheten av vad man går ner när man opererar sig, så att säga, med bariatrisk kirurgi då.
Yes, inte
Så att,
jättemycket.
ja, så att de här, och det kommer ännu fler läkemedel, vi kan prata mer om det, som påverkar ännu mer hormoner, så att säga, va? Som då ger ännu bättre effekter, va? Och kanske också kan bota andra sjukdomar, så att säga, som leverförfettning och sånt, va? Som är vanligt vid fetma. Så att Det är en stor läkemedelsrevolution.
Ja, precis. Det är ju det som är rätt ord. Det är ju revolutionen. Och så tänker jag, om vi backar lite grann här så tänker jag, det finns ju mycket, det snackas ju mycket om de här läkemedlen. Det finns mycket uppfattningar, det finns väldigt missuppfattningar och det finns en hel del fördomar, tänker vi det här, att dels kring fetma och varför man blir fet eller blir tjock eller får en övervikt, och fetma räknas ju som en sjukdom. Sen finns det ju mycket myter också, eller missuppfattningar eller fördomar kring läkemedlen också i sig då. Vad skulle du säga är de vanligaste kring fetma och de här läkemedlen som fördomar betraktat?
Ja, alltså fördomen mot fetma, det är ju någonting som man själv också har haft tidigare, så att säga, att det är ditt eget fel att du är fet, va?
Bara
Det
skärp dig,
här
ta
är
dig i kragen.
dåligt. Ja, det är ju dålig karaktär, va? Och
Ja.
du borde skärpa dig. Och det kan smala människor tycka, va? För jag har själv aldrig haft något riktigt stort problem med det här. Och då är det lätt att säga till andra att ja, men det är ju bara att sluta äta, så att säga, och motionera mer, så kommer du gå ner i vikt. Men det är inte så. Alltså, nu har man ju då, när man har kartlagt de här hormonsystemen för hunger och mättnad, då har man ju förstått att det här är en störning, så att säga, som beror på att man, som om man har risk för att utveckla övervikt, och då har man en störning i det här systemet, så att man blir mindre mätt när man äter och man blir mera hungrig. Och så att det är ett systemfel på det, och då blir effekten att du äter mera, och effekten blir att du blir fet, så att säga, överviktig. Det är inte fetman i sig som är sjukdomen. Det är effekten, det är på grund av att du har en felaktig reglering av mättnad och hunger då.
Det är
Och det
hormonella
måste man förstå.
störningar helt enkelt. Att
Ja, det
hormonerna
kan man säga.
funkar inte som de ska riktigt i mättnad.
Nej,
Som du säger, att man
det
inte
kan man
upplever
fundera på.
mättnaden.
Ja, precis, va? Och det kan man fundera på vad det beror på. Och det kan vi komma in på och sen då. Men man måste tänka om, va? Man får inte se det här att det är fettet i sig som är sjukdomen, utan det är det här regleringen av hungern som är felet, så att säga, ursprungsfelet.
Och inte skuldbelägga också, för det är det det handlar om. Vem har det någonsin blivit hjälpt av att eller bara ta dig i kragen och skärpt till det är dålig karaktär?
Nej, och nu var det jag såg det här Aldrig mer fet, var ett sånt där på SVT nu.
SVT, ja, precis.
Ja, och då var det en kille som ju då har blivit opererad för fetma, som uttryckte det att nu när det finns ett läkemedel mot det här, då är det lättare att förstå att det är en sjukdom. Jag tyckte att det låg någonting i det faktiskt. För då förstår man att det här är någonting som har... Det är ungefär som att man sänker blodfetterna kanske, va? Genom att påverka saker och ting. Och här så påverkar vi aptiten, och va? Då går man ner i vikt. Liksom. Jag vet om man kan se det på det sättet. Att förstå att det här är en sjukdom.
Men jag
Ja,
tänkte, vad finns det för olika sätt att ta de här läkemedlen då? Är det piller eller?
alltså det är ju det vanliga problemet med de här medicinerna är ju att de då har bryts ner då i kroppen snabbt då. Så att, men nu är det vanligast att man tar dem som injektion då, sprutar in dem i huden då. Och det har varit lite olika. En av de här, då tar man det en gång om dagen då, liraglutid då. Och sen finns det andra då som man tar en gång i veckan då. Och det är ju oftast mest praktiskt då, kan man säga. Sen finns det en som man tar som en tablett då. Men problemet är att det är väldigt dåligt upptag, så då måste man ta väldigt mycket av den här medicinen då. Och man måste ta det på fastande mage och sånt. Men där håller man också på att utveckla tabletter då som inte bryts ner så lätt i magen. Så att det ska vara lättare att ta det som tablettform då. Och de finns i de här fas 3-studier nu, kan man säga. Det finns ett som heter Orfoglipron då, ett konstigt namn då, som man kan ta på som en tablett, som också visat jättebra viktnedgång då. Men det som finns nu heter Rybelsus då. Och det måste man ta på fastande mage och så. Men det fungerar också. Men det vanligaste är att man tar det i injektionsform då. Faktiskt. De här som det finns, Saxenda och och Sempic då, och Wegovy och det här senaste då som heter Mounjaro. Det tar man alla injektioner.
Jag läste någonstans att nu var det på gång något som man kunde ta bara en gång i månaden.
Ja, det kommer, men jag tror att det ligger lite, ganska långt fram då. Man kan säga att nackdelen om man har, det finns ju då en del som då mediciner av den här typen, de påverkar, dels påverkar den mag-tarmkanalerna så att allting går lite långsammare så att säga. Så magen tömmer sig långsammare och tarmarna tömmer sig lite långsammare då.
Och
Och sen
det är
påverkar
det
det.
som gör att man upplever mättnaden.
Egentligen det som upp man, nej, det är det inte, utan det som gör att man upplever mättnad är en effekt på hjärnan, så att säga. Men effekten på mag-tarmkanalen kan ju göra det att folk, eftersom magen tömmer sig långsammare, så kan man få mag-tarmbesvär i början av behandlingen då. Och då kan man må lite illa, och man kan få lite magkatarr och lite sura uppstötningar. En del blir, eftersom allting går lite långsammare, så blir många lite förstoppade då. Och sen när man äter mindre så dricker man, får man i sig mindre vätska då, och då blir man också lite förstoppad då. Men vad jag skulle säga var att om man då ger ett läkemedel som varar en hel månad då, det kanske inte är så bra att börja med det i alla fall då. För att det är ju lite
Just.
individuellt hur man får de här biverkningarna då.
Men kan
Som
man
då.
reglera det så att säga dosen då, tänker du
Ja, det är
utifrån?
ju bättre att börja lite. Vi gör alltid det. Vi börjar alltid i väldigt låg dos. Och sen, och så trappar vi upp, kallar vi det liksom, dosen då. Och det är för att mag-tarmsystemet ska vänja sig vid det här. Så att man ska minska de här biverkningarna då. Så det skulle möjligen kunna vara nackdelen, tycker jag, med att ge ett läkemedel som man behöver bara gå och ge en gång i månaden då. För att då vet man ju, om man får biverkningar då från början, så varar de liksom en hel månad.
Ja, precis. Men då är det ju,
Ja,
kanske börja med en stege så att säga. Och sen när man väl är
precis.
inne i det så kan man börja få månadsdoser. Det låter ju mer rimligt då.
Men jag tror att det där månadspreparatet, det ligger rätt långt fram i tiden då, så att säga. Det som är nära till hands är de här tabletterna som man kan ta som en bättre upptag då, som kommer. Och det kan ju förändra mycket, för då kanske det blir liksom mer lättillgängligt och lättare för.
Jag tänker på, vi pratade lite grann det här med att det är någon, är det en genetisk predisposition på det hela. Som att, i vilken utsträckning anser du att det här med hormonella störningen är medfött? Aptitregleringen helt enkelt, är den genetisk eller en kombination? Kan
Ja,
man
det.
äta sig till en hormonell obalans eller är det genetiken eller en kombination?
Ja, jag tror att det här är ju inte bara riktigt en sjukdom, utan det är många. Alltså det finns ju de som redan från tidig barndom liksom har haft en rätt påtaglig fetma, så att säga, ökad aptit och sånt. Och då är det ju, och det finns, man har ju gjort sådana här tvillingstudier med enäggstvillingar som har levt separerat från varandra, och då ser man ju att oavsett lite vad de har för uppväxtmiljö och sånt, va, så får de ju ungefär samma kroppskonstitution. De väger ungefär lika mycket, så att säga. Så att det är klart att det finns en kraftig ärftlig komponent i det här då. Men sen så är det ju, det är klart att det är något annat också. För nu är det ju så jättemånga som blir överviktiga. Nästan hälften av alla svenskar är ju överviktiga, och 15% tror jag har BMI över 30, det man kallar fetma. Så att det är ju också så att miljön som vi lever i, man kallar det här obesogen miljö, att liksom kaloririk mat och söt och fet mat och energität mat, liksom, den är så otroligt tillgänglig, va? Så att vi är ju inte gjorda för att leva i en sån miljö. Man pratar om det här evolutionära, att vi är ju gjorda för att vara jägare, samlare och kanske få tag på mat någon gång ibland, va? Och då gäller det att äta mycket, va? Och liksom få i sig söt och fet mat för att inte svälta, liksom. Så det har inte varit något problem i vår utvecklingshistoria att vi har varit för feta. Problemet har ju hela tiden varit att vi har haft för lite mat. Och då gällde det liksom hela tiden att äta när det fanns mat.
Exakt, och det jag tänker just det evolutionära perspektivet är jätteintressant i vår moderna miljö. Just att där var det liksom att när vi liksom, energi, när det fanns mat så vi liksom biologiskt programmerade att stoppa i oss mat när det fanns och när det finns, så att säga. Och nu finns det 24-7. Om jag tänker 50 år tillbaka så tänker jag alltid att ja, då hade man ju inte helgöppet eller kvällsöppet eller dygnet runt, inga 24-7 butiker. Och då tror jag det låg på en 8-10% av övervikten hos befolkningen i Sverige. Medan idag är det ju runt en 50, över 50, det är ju lite för olika för män och kvinnor då, så som du sa 30% för våra BMI där, eller för fetma då. Så att det är ju väldigt mycket vår omgivning, vår miljö som skapar övervikten och fetman i samhället idag. Där tillgängligheten är ju där. Så att när det finns mat då ser vi till att stoppa i oss. Och så är det högbelönande, energität mat. Och det är liksom kalorierna man tar ju. Och det är snabb belöning, omedelbar belöning. Och man söker kicken också, dopamin där. Så att det är väl
Ja,
lite om det
precis.
där.
Och det finns ju, och den här maten som är lite mera, som ger lite mer volym och fiberrik mat och frukt och grönsaker och sånt, det är många som överhuvudtaget inte kommer i kontakt med det. Jag hörde för några år sedan, det var en amerikansk kille som skulle gå ner i vikt, han var kraftigt överviktig, så skulle han gå då över den amerikanska kontinenten från väst till öst. Och han lyckades ju gå ner i vikt då, på den här promenaden förstås då, för det var ju lång då. Men det som slog mig var att han sen då berättade att han på hela tiden inte hade gått förbi ett enda ställe där han kunde köpa ett äpple. Det var liksom så, den maten som fanns tillgänglig där han passerade var bara sån här snabbmat, alltså, sån här kalorität, liksom fet mat liksom. Vi är ju på väg lite grann åt det hållet, liksom, även här.
Ja då.
Och det är ju.
Jag har ju haft mina klienter genom åren. Som liksom, det är ju det här att det finns ju hela tiden. När du går ut i kassan så är det väldigt väl genomtänkt. Vad finns det där precis i det sista? Innan du ska betala så får du bara en impuls. Ah, men jag tar den också. Alltså, ja, det är 300 kalorier till plötsligt.
Och det är ju gott, alltså. Det är klart att på något sätt är vi programmerade för att vi ska gilla liksom mat med ett högt energiinnehåll, liksom fett och socker. Det är ju gott, så.
Det
Men det är ju... Sen finns det ju andra aspekter på det här med fetmaepidemin som jag tycker också är intressant. Och det är ju... De här generna vi har, de förändras ju inte på många, många generationer. Flera tusen år tar det ju att förändra dem. Va? Men det finns någonting som man pratar om epigenetik nu, alltså. Att vilka gener som slås på och av, de kan liksom förändras om man påverkas i fosterlivet eller hur ens mamma pappa hade det. Så att man har ju sett då befolkningar i världen där de har haft det ganska fattigt innan då. Och då är teorin så att då har man, om mamman har nästan svultit då, när barnet ligger i fosterlivet då anpassar sig barnet till ett liv i svält så att säga, va? Det är de generna som slås på då. Att man liksom ska vara sparargener så att säga. Och de generna, de är till för att höja blodsockernivån, så att säga, va? Och att man ska äta mycket, samla på sig fett när det finns då. Och sen kommer de ut och då finns det plötsligt jättemycket mat, va? Och då blir det fel då. Och då så att fetmaepidemin till exempel i Indien har man förklarat på det sättet. Och man har sett befolkningar som föddes under andra världskriget där det var svält, att de utvecklade mycket fetma och typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom sen faktiskt. Det här, och sen finns det ju då hormonstörande ämnen i miljön. Man pratar om de här ftalaterna och PFAS och sånt, för att de kan liksom, de kan verka som de här hunger- och mättnadshormonerna kanske va?
Det som man brukar prata om, plastbanta, är ju ganska bra att göra idag. Att ta bort så mycket plast i sin miljö som möjligt,
Så
mat.
att, och det där är ju ett svårforskat område. Det är ju jätteknepigt liksom att forska på det. Men det finns ju, jag tror att det är väl allmänt accepterat nu att många ämnen i miljön så att säga, kan ge upphov till fetma också. Så att säga.
Det finns väl ganska mycket stöd för just med det med olika typer av plaster och
Ja.
testosteron till exempel, att det påverkar våra
Ja.
könshormon, manliga könshormon. Jag vet inte hur det är med kvinnliga, men framförallt så har jag väl läst om just det med testosteronet och plasten då.
Ja, alltså det räcker ju att ett kemikalien kanske liknar det här hormonet. Va? Och då kan det fästa på de här mänskliga hormonreceptorerna då, på ett felaktigt sätt då, och påverka dem. Så att, det finns ju tusentals ämnen, kemikalier i miljön som inte man har liksom utrett riktigt hur de fungerar. Så att,
Och det är väl viktigt att alltid ha det, att det är väldigt komplext. Det är ingenting som är så där enkelt och självklart, utan ja, men så här är det. Det finns en enda lösning och en enda förklaring till allting, utan
Nej,
det är många
nej.
sammanhängande faktorer. Så.
Absolut, det är jättekomplext. Och det är klart att det här att så många blir överviktiga och feta då, och får typ 2-diabetes och så, det är komplext det här, va?
Men som har ju då hittat nu, då är det därför vi har det här. Du hade något på tungan där mer, tyckte jag.
Ja, men jag tänkte om vi går tillbaka till det här med läkemedel och så. Vilka
Ja.
är det som är aktuella för den här läkemedelsviktnedgången och hur kan det gå till?
Ja, alltså de som man har gjort studier på då, kan man säga, det är ju de som har BMI över 30 då. Eller BMI över 27 och någon annan sjukdom som då har med övervikten att göra. Det kan vara högt blodtryck eller höga blodfett och sånt, va? Så det är de som man har gjort studier på och det är där de här läkemedlen är godkända då, kan man säga. Så de är ju inte godkända för att ge på normalviktiga då. Men de är godkända för att ge om man har BMI över 30 eller BMI över 27 då och någon till exempel ett blodtryck eller höga blodfetter då. Eller sömnapné, att man snarkar på nätterna och är trött på dagen. Det är också sådär som har med fetman att göra. Så det är ju där, det är ju, i USA är det ju, men i Europa är det Europeiska läkemedelsverket då, så att säga, som ger godkänd då. Och sen är det ju Svenska läkemedelsverket då, som skriver in de här
Och just nu är det
medicinerna.
ju det är inte subventionerat läkemedel ändå, och det är ju ganska dyrt. Så vad kostar det ungefär? Ja, det är ju lite olika beroende på dos antar jag, men vad
Ja,
ligger kostnaden?
alltså, och det är ju så då att har man för flera, det är lite olika beroende på vad det är för medicin mot fetma då. Men de vi pratar om nu, de här GLP-1-analogerna, då är de ju subventionerade om man har typ 2-diabetes under vissa förutsättningar då. Men har man inte diabetes utan bara har fetma då, så att säga, BMI över 30 eller BMI över 27 då, då får man ju betala det själva då. Då går det inte på högkostnadsskyddet då. Så då kostar det ungefär 1 000 kronor i månaden då. Man kan få det lite billigare om man gör på om man trappar upp dosen lite långsammare då. Men ungefär 1 000 kronor i månaden. Å andra sidan kan man säga att man äter ju då 40 eller 50% mindre mat då varje dag.
Precis.
Och med tanke på matpriserna nu så går det oftast nästan ihop sig, så att säga. Om man nu bara pratar om pengarna då. Men det är klart att det är ju lite, det kan man ju fundera på om detta är rättvist, så att säga. Vi har ju patienter som har då BMI 50, 60, 70 till och med då, så att säga. Och inte knappt kan gå ut och så där liksom överhuvudtaget. Och massa följdsjukdomar då. Men de har inte fått diabetes då. Och de får ju betala medicinen själva. Och då kan man tycka att det här är lite märkligt liksom. För att det här kan ju förändra hela deras liv. Och jag har ju själv patienter som gått ner 60 kilo på det här. Så att det kan ju vara livsavgörande för många, många människor.
Vad tror du om framtiden kring den med subventionering där? Hur ser det ut, signaler som...
Ja, alltså nu kom ju den här studien som visade att Man minskar risken att dö så kraftigt då. Så läkemedelsföretagen då, Novo Nordisk, de har ju ansökt om att få en tilläggsindikation, minskad risk för hjärt-kärlsjukdom då. Inte bara diabetes eller fetma då, utan också minskad risk för hjärt-kärlsjukdom då. Men det kommer ju bli väldigt, eftersom det är så många som har det här tillståndet, den här sjukdomen då, och som är så många som är i behov av det, så skulle det bli väldigt dyrt för samhället. Så jag tror ju inte att det kommer ju, det blir, det är ju te, det är ju, det kommer ju bli en förhandling med de här läkemedelsbolagen om subventionen framöver. Men jag är tveksam. Alltså det kan ju säkert bli om man är kraftigt överviktig, men jag tror det blir för dyrt för samhället om man ska subventionera alla som har indikationer.
Okej.
Om vi säger för- och nackdelar om vi jämför med GBP och läkemedel då, vad skulle du säga där?
Ja.
Ja, då
Alltså.
GBP bara så vi tar det gastric bypass, alltså
Ja,
en operation då.
gastric bypass.
Ja, det finns ju lite olika varianter av det här som man pratar om, fetmaoperation, bariatrisk kirurgi. Och för många är ju det väldigt bra då. Nackdelen är ju att det är ju ett stympande ingrepp och du måste anpassa ditt liv så att säga. Du kan ju inte riktigt gå på en restaurang och äta som du vill riktigt efteråt då. Och sen måste du livslångt ta mineraler och vitaminer, för du bypassar ju tarmen då. Så att du måste ta kalk, D-vitamin, folsyra, B12, järn, folat, alltså för att inte få brister då. Och det måste du ta livslångt, varje dag. Så att det är ju ett stort ingrepp på det sättet att det krävs livslång medicinering efterhand då. Men för vissa är ju det här naturligtvis jättebra. Men vi har många patienter som efter en sån här gastric bypass gått upp i vikt igen då, va? Och sen fått läkemedel och då kunnat gå ner igen. Så jag tror ju att det kommer bli lite som cancer, tror jag. Att cancer behandlar man ju både med läkemedel och strålning och operation, va? Och det kanske kommer, det blir nog så här med fetma också, att det kanske, för vissa kommer operation och funka bra, kanske i kombination med läkemedel. Och andra kommer det vara bara läkemedel, va? Eller att man ger läkemedel innan operationen. Och om man märker att man går upp efter operationen så ger man läkemedel då. Och för andra så är det bra bara med läkemedel då.
Jag tänker de här
Men
vinsterna. Ja. Jag
jag
tänker.
tänkte de här läkemedlen, då måste du också fortsätta med livet ut, eller? Hur ser det ut där?
Ja, det är ju en bra fråga så att säga. Och det är ingen som har ett bra svar på det. Det man har sett i de här studierna är att om man slutar med de här efter ett år eller ett och ett halvt år, då går man upp i vikt. Men man går inte upp liksom till samma vikt som man hade från början så att säga. Och jag tror ju personligen att det här beror lite på vad det är för person då. Det är klart att har man alltid varit överviktig och väger 150 kilo så att säga, och går ner 50 kilo på medicinen, då har ju, man pratar om den här setpointen, att hjärnan har vant sig vid en viss vikt. Om du då går ner i vikt så kommer hjärnan att vilja att du går upp igen om du inte tar mediciner då. Men jag tror att om du av någon speciell anledning har gått upp 20 kilo under ganska snabbt då, och sen lyckas gå ner med läkemedel, då tror jag att den här setpointen kan ställa om sig snabbare. Det är vad jag tror, så att säga. Så jag är inte så säker på att man måste säga att det är livslångt alltid. Men vi säger till våra patienter att man bör räkna med ett par år åtminstone då. Och sen kan man göra försök och minska det då.
Ja, vi
Och
hade ju
sen upp.
med Ingrid Larsson här som är forskare i det här med fetma och har ju kliniskt arbete med patienter också med operation och så. Men hon pratar ju om det där med just som du sa med setpointen i hela det. Vi har ju ett avsnitt med bara det då. Och då pratar hon om att det finns rätt mycket som stödjer att efter 2, 3 till 5 år så har man hittat en ny setpoint. Men sen handlar ju allting som du säger beroende på hur det ser ut bakåt och från person till person då. Hur lång tid det tar, men att det finns ändå ett hopp där att man hittar en ny jämvikt eller balans i den här homeostasen som man kallar det då. Att det liksom, nu har jag hittat, om jag vägde 120 kilo innan väldigt länge så kommer kroppen att sträva därhän ganska länge. Men efter några år så har jag, om jag får en ny vikt på 80 kilo så kanske kroppen nöjer sig någonstans mellan 80-90 kilo där och man stannar där då. Det är det som det finns en del stöd för då. Att, och man får ju tänka sig för, jag tänker större medvetenhet också om vilken kost man kanske ska äta i kombination med läkemedel, att man lägger om
Absolut
hela
så.
livsstilen givetvis.
Ja, alltså jag har ju hållit på, men det beror på hur man betraktar det här också. Jag har ju då hållit på mycket med blodtryck då. Och jag menar, du kan ju sänka ditt blodtryck ganska påtagligt genom att äta mindre salt och äta viss mat och motionera och sånt va. Men det är ändå så att det är rätt så svårt att att om du har haft högt blodtryck länge, så att säga, bibehålla ett lågt blodtryck bara med livsstilsintervention, så att säga, och kostmotion då. Och har du mediciner, blodtrycksmedicin, och slutar med dem, då går oftast blodtrycket upp igen ju. Och så är det ju med mediciner mot blodfett också, så att säga. Du kan ju påverka blodfetten genom kost och motion och så, va? Till en viss del. Men har du en ärftlig disposition som pratar om att ha höga blodfett, då är det ganska svårt ändå med enbart kost och motion att få ner blodfetten då. Och då krävs det blodfettssänkande medicin, och när du slutar med det då går blodfetten upp igen, va? Så att betraktar man det här som en sjukdom, då kanske man ändå liksom ska tänka sig att det här är någonting som kanske får medicinera mot dem. Så. Och att det inte behöver vara fel då.
Men
Och
jag tänker ju också framförallt att går du ner i vikt så om du inte utvecklas de här andra som till exempel hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes typ 2 eller alltså, allt det här andra. Om du då innan får läkemedel innan du hinner att utveckla de andra sjukdomarna så är det ju jättevinst för samhället. Att det är ju det där. Det ställs ju ibland de här, det har ju varit en hel del debatter i media kring att olika patientgrupper ställs emot varandra. Det här diabetes typ 2-gruppen ställs emot fetmagruppen eller man ska kunna vara. Vad tänker du om det? Liksom att
Jag
man säger
tycker
att
att
ni stjäl vår medicin eller sådär, då
ja,
väldigt hårda
det
ord.
är ju en jättekonstig debatt, och jag har ju aldrig varit med om den typen av debatt tidigare. Så att säga. Och jag har ju hållit på att forska och jobba med typ 2-diabetes i nästan 30 år, så att säga, va? Så att jag tycker ju att det är superviktigt. Men det är ju också jätteviktigt, och det är ju alla överens om, att det är viktigt att hindra att någon utvecklar typ 2-diabetes. Det är ju så att nästan 90% av alla typ 2-diabetiker, de har ju en övervikt i grunden, så att säga. Och så att och gör du så att du inte utvecklar en ordentlig övervikt, då har du väldigt liten risk att utveckla typ 2-diabetes, så att säga. Och det har man ju sett i de här studierna också, där man har gett de här medicinerna och jämfört med de som fick placebo då, att det är nästan ingen som får diabetes då, när man tar de här medicinerna. Så att vi hindrar ju jättemånga för att få diabetes. Och sen klart så, det är ju de här medicinerna, de är ju viktiga för typ 2-diabetiker. Men i den gruppen så finns det rätt många andra nya läkemedel nu också, som är bra för diabetiker och förlänger livet och minskar risken för att man ska dö i hjärt-kärlsjukdom. Men det är ju beklagligt att det är brist på dem, förstås, för det här. Men den diabetesgruppen finns det rätt mycket mediciner för, som man kan ta till för att sänka blodsockret. Men för de som är kraftigt överviktiga så finns det ingenting förutom operation.
Vad tror
Och
du
det är
det
ju
handlar
det.
om att det blir sån debatt om det här på det här viset som du inte känner igen? Vad är orsaken, tror du, till att
Ja,
det?
alltså det är klart att jag tror, för det första så tror jag att folk blandar ihop det här med typ 1-diabetes, va? Där man ju är beroende av insulin och får man inte insulin så dör man, va? Och då tror man att ja, det här är ett livsviktigt läkemedel för diabetikerna. De dör om de inte får det. Men så är det ju alltså inte, utan det här är ju typ 2-diabetes då, det är frågan om. Där finns det andra alternativ. Jag tycker att de här medicinerna är jättebra för överviktiga typ 2-diabetiker. Och det är ju beklagligt att det inte finns tillräckligt mycket av dem i Sverige då. Det skulle ju inte på... Jag tror att det skulle påverka väldigt, väldigt marginellt om man då ströp behandlingen för alla överviktiga i Sverige. Så för att anledningen till att det inte kommer in läkemedel till Sverige och att det är brist på många, många hundra läkemedel i Sverige, det är något annat. Läkemedelsindustriföreningen har ju sagt att det här beror på den låga svenska kronan, att det inte lönar sig för läkemedelsbolagen att ta in läkemedel till Sverige. Det kanske beror på att man inte håller lager på samma sätt längre som förr, va? Apoteken har ju inte några lager då. Det här beror på massa saker. Men det beror inte på att vi skriver ut mediciner till obesitas, så att säga. Det påverkar bara marginellt. Och det här är ju, det är klart att de här medicinerna har ju blivit så populära i hela världen. Så att läkemedelsbolagen hinner ju inte riktigt med. Så är det. Men om vi nu pratar om fetmaläkemedel mot diabetesläkemedel så är det exakt samma substans som är godkänd både för fetma och typ 2-diabetes. Men läkemedelsbolaget Novo Nordisk till exempel, de pytsar in samma sak i en penna som de marknadsför för obesitas. Och sen samma sak till en annan penna som de marknadsför för diabetes då. Och så heter det olika saker, men det är exakt samma substans med exakt samma verkan, så att säga.
Hur ser det ut i resten av världen om vi säger, är det samma patientgrupper som ställs mot varandra? Ser det likadant ut
Ja,
överallt eller?
det är ju lite olika då, för att i våra grannländer då har de då, Novo Nordisk, de har ju lanserat det här preparatet som de pytsat in i pennan bara för fetma. Det finns där, så att säga. Wegovy finns ju i Norge och Danmark och andra länder då. Men de har inte tagit in det i Sverige än, så att säga. Så att där kan man ju skriva ut samma sak. Men då står det på förpackningen att det är för obesitas då. Men det är ju, jag tror, jag har inte hört att det är samma debatt i andra länder som i Sverige då. Och att ett läkemedel från början är godkänt för en sak och sen blir godkänt för något annat. Och att den första gruppen skulle ha förtur till behandlingen då. Det är ju väldigt, det finns ju inget som säger att det skulle vara så.
Nej,
Det finns ett preparat som...
och du var ju inne på det där, du var ju inne på det där hur att det räddar ju oerhört många liv,
Ja,
medicin.
precis.
Men ändå ställs det här emot varandra och det slås ju upp i alla fall i media. Nu känner jag att vindarna kanske börjar vända något då, med att det blir lite sundare debatt kring det då. Men kan det också vara det här att man har det här om att vara överviktig, att vara tjock, att det har någon slags... Det är det här stigmatiserande, att du får skylla dig själv om du är tjock. Att det inte, man tänker inte på det som en sjukdom. Diabetes typ 2 tänker nu allmänheten ofta som en sjukdom och då ska man ha medicin. Och då är ju man förfördelad utifrån att ja, men diabetes typ 2, det är så inpräntat hos de flesta att ja, men det är en sjukdom du har som du ska ha mediciner för, medan fetma inte kanske, jag upplever inte att många tänker att det kanske är en sjukdom, även fast det räknas
Nej,
som en
men
sjukdom.
så är det. Det ligger nog väldigt mycket i det. Och att just det där att det är fortfarande ganska okej att säga att någon är tjock och överviktig och utmåla dem som karaktärslösa och så. Det är en grupp som fortfarande är okej att liksom gnälla på eller skylla på, så att säga. Men det finns många läkemedel, om du ska säga, som från början har utvecklats för något. Till exempel finns det ett som heter Cytotec som man då är godkänt för att behandla magsår. Men nu används det nästan bara för att inducera förlossningar för kvinnor på sjukhusen då, som inte för att det ska sätta igång förlossning. Men indikationen är bara magsår. Men det finns ju ingen debatt att det här medicinen är bara för magsår. Ni ska minsann inte ge det här till kvinnor på förlossningen. Den debatten har jag inte sett än. Och det finns ju jättemånga läkemedel som man ger till barn då. Och där finns inte någon indikation, så att säga, utan det är beprövad erfarenhet och sånt. Men det står inte på den här produktresumén att det ska ges till barn då. Så nästan hälften av alla läkemedel som ges på sjukhusen till barn, de har inte så kallad godkänd indikation, utan man vet att beprövad erfarenhet och vetenskap visar att det här är bra då. Men där finns ju ingen debatt att man plötsligt skulle sluta ge läkemedel till barn. Så att det här är en jättekonstig debatt.
Ja, och det är verkligen, vi hoppas verkligen att genom den sån här avsnitten vi gör här i podden, att vi sprider lite kunskap kring alla de här känslobaserade argumenten som då är, för det handlar ju mer om känslor än om fakta. Fakta är ju det du säger här nu, att ja, det
Och
här
jag
vet.
tycker ju att det är viktigt att förebygga sjukdom. Och vet vi då att den här medicinen för fetma då kan minska risken för cancer, eller minska risken för att du ska dö i hjärtkärlsjukdom, och det minskar risken för att du ska utveckla diabetes, då är det ju lite fånigt att nej, du får gå upp 1 kilo till så att du får diabetes, då får du medicinen. Så det är
Ja.
ju ett jättemärkligt resonemang.
Ja, bra där. Ja, det blir ju tydligt hur märkligt resonemanget är i alla fall där. Om vi tänker att vi går vidare lite grann. Jag tänker på det här med träning. Livsstilsförändring är ju någonting ni pratar om på jazzen. När man anlitar era tjänster. Man får ju då, dels så är det ju medicinen som kostar. Sen så kan man anlita er då. Och då är det ju det här med att man jobbar också med någon coach där. Eller hur funkar det då?
Ja, det är ju så att om du ska gå ner i vikt då, du ska äta mindre, du kanske ska äta hälften av alla kalorier som du har gjort innan då. Då gäller det ju verkligen att du får i dig en mat som ändå innehåller tillräckligt mycket vitaminer och mineraler och fibrer och sånt, va? På mycket mindre kalorimängd då. Och det tål ju att tänka på, särskilt som det här är långsiktig behandling. Du kanske ska gå ner 30-40 kilo då och hålla på med det här i flera år. Och då vill du inte utveckla någon vitamin eller mineral eller näringsbrist då, och du ska ändå. Så där är det ju viktigt, så att säga, med maten då. Och sen är det ju så att om du går ner i vikt, då vill du ju inte bara gå ner. Risken är att du går ner mycket, att musklerna minskar, så att säga då. Också förutom att man tappar muskelmassa och inte bara fett. Så då gäller det ju, så att säga, att man tänker på hur man rör på sig och tränar, så att man försöker bibehålla så mycket muskelmassa som möjligt då. Och helst liksom skaffa sig mera muskler än fett på något sätt. Det är ju ofta svårt att göra det när man går ner i vikt, men man vill ändå försöka bibehålla den muskelstyrkan. Och då är det ju viktigt att man får information om hur du ska träna och sånt. Och sen är det den här psykologiska komponenten, och att om du går ner i vikt, kanske har varit stor innan då. Då har folk har sett på dig på ett visst sätt då. Och du har kanske ätit på ett visst sätt känslomässigt, så att säga. Tröstätit, det är många som gör då, av olika skäl. Så att det här psykologiska är också viktigt för den här patientgruppen. Hur man hanterar ätandet och hur du hanterar en ny identitet som smal, när du alltid har varit tjock innan, så att säga. Så att, och det är där den här coachen hjälper till med de De kan vara dietister eller fysioterapeuter eller andra kategorier då som har mycket liksom med erfarenhet av coachning då. Sen har vi ju renodlade psykolog och fysioterapeut och dietist också till vår hjälp så att säga. Men coachen ska liksom stötta en i den här viktresan kallar man det, när man liksom ändå går ner i vikt.
Jag har ett väldigt bra exempel. Jag jobbade på häktet som klientanläggare och då pratade med en klient som hade gjort en gastric bypass. Och han berättade då att när han hade gått ner det här, innan hade han ju suttit framför tvn och käkat chips dagarna i ända. Det var ungefär så han beskrev det för mig då. Och sen så när han då gjorde den operationen så fick han ju mycket mer energi att göra saker och ville ju inte bara sitta still och bli aktiv och sådär. Och det drabbade ju hans relation också för att hustrun här tyckte, vem är du? Alltså det blev någon slags medberoende där att hon var van vid att han satt där och nu, vem är du liksom? Och han kände inte igen sig själv. Och som du sa, just det där att få hjälp med det här med den psykologiska biten, att det är faktiskt inte bara, det handlar inte om kroppsvikten, det handlar väldigt mycket om att man får en ny identitet. Man går från ett läge till ett annat läge och det blir mycket annat som händer runt i livet. Det påverkar hela livssituationen på alla plan.
Ja, och ibland så har vi ju flera familjemedlemmar då som vi behandlar och det kan ju vara fördel så att säga. Det blir lite lättare också när man lagar mat och sånt.
Ja.
Om det inte är bara en som ska
Men
tänka.
jag måste fråga, hur funkar det sen då? Alltså, följer ni upp det här beteendet så att människor håller i det nya beteendet? Eller hur
Ja,
funkar det?
alltså man pratar ju ofta inom diabetes pratar man om ett begrepp som heter empowerment, alltså att man liksom ska få verktygen och redskapen att inte bara förstå utan att verkligen kunna göra genomgripande livsstilsförändringar. Och vi har liksom ett program i vår app då som man går igenom där man lär sig saker kontinuerligt, man får utmaningar. Och tanken med det där är att man liksom successivt ska liksom få redskap att lära sig en mer hälsosam livsstil så att säga. Så att, till ett mer hälsosamt liv då. Det handlar ju inte bara om den här siffran på vågen, utan det handlar ju om att man ska må bra, va? Att du ska få en god hälsa, att du ska det är på många plan det här, liksom psykologiskt och maten och motionen. Och så.
Intressant.
Ja, jag tänker, ser du några risker med att man börjar missbruka det här läkemedlet? Det finns ju en del röster som ropar om det, va?
Ja, alltså det finns ju väldigt, väldigt få effektiva läkemedel som det inte finns någon missbrukspotential med. Det finns ju folk som äter antibiotika i onödan, det finns de som äter värktabletter i onödan. Nästan alla blodtrycks, alltså betablockare kan man ta för att skjuta bättre och inte darra på handen. Va? Och de här medicinerna, de är ju nu utprovade för en viss grupp, så att säga. Och det är ju den gruppen som har obesitas. Det är där man har vetenskapligt stöd för att det funkar bra då. Så man har ju inget vetenskapligt stöd för att man på något sätt skulle på nästan normalviktiga gå ner några kilo. Och särskilt i en situation där det då är brist på läkemedel så är det ju synnerligen olämpligt att de som inte har behov av dem tar det, så att säga. Så det är ju ett slags missbruk i så fall, tycker jag. Men vi har ju inte märkt det, så att säga. Den här gruppen, det är ju tvärtom att de flesta som är kraftigt överviktiga, de har ju inte fått behandling, så att säga. De har haft svårt att få behandling. Vi har ju ett medel-BMI i vår grupp på 34 då. Så det är ju de flesta har en 30 kilos övervikt så att säga då, i medel då. Många har ju mer då.
tänker man, det som händer, det som man inte talar så ofta om, det är med testosteronnivåer och fetma, hur det påverkar också
Ja.
många män. Så vad har du att säga
Ja.
om det?
Nå, alltså det är ju ett intressant område och det ser vi. Vi tar ju testosteron initialt och vi tar ju rätt mycket prover på folk då initialt. Och vi tar leverprover och blodfetter och blodsockervärde och saltbalans och njurfunktion och olika hormoner då, vitaminer och mineraler. Men vi tar också testosteron på män då och det är för att vi vet att fettmassa i sig, en hög fettmassa omvandlar det här manliga könshormonet testosteron till ett kvinnligt könshormon, östradiol då. Och då får man så att säga, det kan bidra till att folk får liksom får minskad sexlust så att säga och man får svårighet för erektion och man får sämre livskvalitet, man får liksom inget go så att säga då. Och det ser vi ju vanligt, det är ju mer, det är rätt så vanligt så att säga att de här överviktiga männen då med mycket fettmassa, att de har låga testosteronvärden då. Sen när man går ner i vikt så höjs det oftast då, va? Spontant. Men ligger man riktigt lågt då kan man behöva en stöttning med testosteron ibland då. I alla fall under en kortare tid. Så. Då får man utreda att den här testosteronbristen inte beror på något annat. Det kan vara hypofystumörer och sånt som orsakar det också, så det måste man utreda noga.
Ja, men generellt kan man säga att fetma är ju någonting som påverkar testosteronnivån i alla fall.
Ja,
Ja.
absolut.
Och när man
Så
går
är det.
ner så kan man ju uppleva att livslusten kommer tillbaka. Det är inte bara liksom det sexuella utan väldigt mycket just könshormon testosteron. Det har vi i förra avsnittet med Mikael Lehtinen pratar ju bland annat om detta. Just det här, det är så mycket annat med fokus och koncentration och liksom må bra överlag. Att det är också en del. Hormonell balans i kroppen överlag, tänker jag, när man går ner en massa kilo i vikt, då kommer ju kroppen liksom må bättre och du får mer energi. Och det handlar ju om de här hormonella nivåerna också då.
Ja, absolut. Och man får, det är alltså en sjukdom det här. Och sjukdomen är ju bland annat då för att fett har vi ju naturligt på kroppen då. Men vid obesitas då har vi fettet där det inte ska vara. Vi kallar det ektopiskt fett. Liksom. Det sitter i levern och det sitter runt njurarna och det sitter inne i magen. Och det sitter på felaktiga ställen så att säga. Va? Och det är det som gör att vi får de här effekterna, va? Bland annat på hormonerna som testosteron, men vi får effekter på kärlen med åderförkalkning. Vi får en massa andra negativa effekter. Och det beror på just det här att fettet sätter sig på fel ställen, så att säga, vid sjukdomen fetma då, så att säga. Men går man då ner i vikt och de här läkemedlen, de har ju andra effekter också, de minskar inflammation i kroppen, sånt också, som kan bidra till hjärt-kärlsjukdom och sånt också. Vi ser ju många, många positiva effekter. Folk kan sluta kissa på sig, va? De har haft ledvärk, de har haft så här, lipödem, alltså, det är väl, och de slutar snarka på nätterna och förutom det här vi ser med att leverproverna blir bättre, blodfetten blir bättre, blodtrycket blir bättre. Det har så många effekter på kroppen här med att gå ner i vikt.
Ser du något speciellt, alltså, om vi tänker i framtiden nu, den här, om vi säger fetmamedicinerna, något annat område speciellt som du ser idag den kan hjälpa? Alltså vid sjukdom, och inte bara obesitas, utan du pratar om hjärt- och kärlsjukdomar. Finns det några andra sjukdomar
Ja,
får man
alltså
säga?
som sagt, för det finns ju väldigt, man pratar ju om att det är 220 olika sjukdomar, bland annat 13 cancerformer då, som är väldigt förknippade med övervikt då, så att säga. Så att kan du minska övervikt och fetma i befolkningen, då kan du minska väldigt, väldigt många olika sjukdomar. De här som blir opererade på grund av artros och artrit i knä och höft och sånt, va? Där är det många som är överviktiga. Jag har själv haft många patienter som varit uppsatta på operation för höften och knät. Och sen har de ställt in operationen. De har gått ner i vikt. Och det är ju ändå rätt så kul. Liksom då. De har sagt att nej, det behöver jag inte längre nu.
Jag tänkte vi ska börja avrunda lite nu, men jag tänkte du sa något i början att det är så lätt för oss smala människor hos oss, men alltså, om man nu är smal, att, ja, men det är väl bara att gå ner i vikt eller inga problem. När man inte själv har haft något problem då, att det blir ju liksom lätt att man har en dömande inställning då och så vidare kring det här då. Och då ser vi ju att jag har ju träffat många som jag har coachat genom åren, men det finns ju få personer som har kämpat så mycket genom alla åren. Gå ner i vikt, gå ner i vikt och så går man upp igen och så går ner i vikt och går upp igen och går ner i vikt och går upp igen. Det är ju liksom en otrolig kamp många av de här har fört. Och ändå lägger många det här av oss, eller de som är normalviktiga på det här, att det är väl bara, och det finns ju få, och den som är smal har ju sällan behövt kämpa speciellt mycket, och så att det är ju väldigt enkelt för den personen att säga på det viset då, medan min erfarenhet är ju att de här personerna som har den här övervikten eller fetman, är få personer som har kämpat så mycket i sitt liv med sin vikt och den här ångesten och livsstilen. Vad säger du om det?
Nej, men grejen är ju det här också att de här medicinerna går ner i vikt, det kan de flesta med hjälp av karaktär, så att säga, och minska äta och så. Men det är just det här att bibehålla vikten. Det är det som medicinerna hjälper till med. Det är det som är det viktiga med dem, så att säga. Att man inte får den här jojo effekten hela tiden, upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Utan du kan lyckas gå ner i vikt och du kan bibehålla den vikten. Det är
Exakt.
det som är den stora revolutionen, tror jag.
Fan, vilken bra avrundning det blev, för det är precis det som är kärnan i det här, att du kan göra med en livsstilsförändring, men ofta så kanske inte den är hållbar över tid, utan då kommer man upp med medicinen kan man få det hållbart. Och man
Ja,
gör
absolut.
samtidigt de andra livsstilsförändringarna då. Man börjar träna, man lär sig om kosten och så får man liksom en bra hälsa överlag. Alla de
Ja,
här
det är
samverkande
superviktigt
faktorerna.
alltså.
Ja.
Ja.
Lysande, Martin. Vad bra det blev. Slut. Har du någonting sista så här, som du känner att du skulle vilja förmedla innan vi sätter punkt för det här samtalet, som du känner att du
Ja, men
inte...
jag tycker, jag har sagt alltså att det är inte ditt fel att du är fet. För att folk som är överviktiga och stora och har sjukdomar, de tror på något sätt själva att det kanske är deras egen karaktär. Att, ja, men nu, jag slarvar ju och jag gör det där och det där. Och jag vill påstå att det här är att man får lära sig liksom att hantera det här som en sjukdom då. Det är inte ditt fel.
Det
Du
känner ju
måste...
skam och skuldbördenhet också, just det här stigmatiseringen då, att det faktiskt handlar om det som du sa innan, den genetiska predispositionen på oss i vår omgivning, att vi är evolutionärt programmerade att äta så mycket som möjligt, och vissa har lättare att stå emot och andra har det inte. Och det är liksom det här att, och du tog den här tvillingstudien också, som också påvisar tydligt att det är miljön många gånger som gör det. Handlar inte om
Och
karaktär.
skuldbelägga alla barn nu som är viktiga, det är ju naturligtvis helt nipprigt att göra det.
Ja, eller föräldrarna då.
Eller föräldrarna,
Ja,
ja.
för det gör man ju då, att det är föräldrarnas fel eller så är det barnets fel. Och det är ju det här, vad kommer vi med att skuldbelägga? Ingenstans, utan det gäller att se vad finns det för
Ingenstans.
förklaringar och vilka lösningar finns det istället.
Och det, nu, men jag vill ändå påstå att nu finns det hopp
Ja,
för alla de här
precis. Det är
med
precis det vi
övervikt
vill
också.
förmedla här.
Ja,
Och det har
exakt.
du gjort på ett utmärkt sätt, Martin. Så att
Väldigt bra.
vi tackar för ett fantastiskt bra och lärorikt samtal.
Tack så mycket. Vad kul att få vara här. Tack så mycket.